Jag har som överskrift ett förnyat sinne. Och vi läser här från Romarbrevet 11 och från vers 25. Bröder och systrar, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet för att ni inte ska ha för höga tankar om er själva. Och här vill jag bara inlägga att en hemlighet från Gud, det är en uppenbarad sanning som bara den helige ande kan tala om och uppenbara, visa. Bara kan fås genom den helige ande. Förstockelse har kommit över en del av Israel. Och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel ska bli frälst, som det står skrivet. Från Sion ska frälsaren komma. Och ordet frälsaren här, det är samma ord som också kan översättas förlossare eller bördeman. Alltså en som betalar priset för att återköpa. Eller här då befria sitt folk. Som naturligtvis är Jesus, Guds son, som blev människa. Och han också var jude i det judiska folket. Och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Och detta ska vara mitt förbund med dem när jag tar bort deras synder. Och det här tar Paulus ett citat från Jesaja 59. Jag vill läsa de verserna från Jesaja. Det står, när fienden bryter fram lik en flod skall Herrens ande driva honom på flykten. Återlösaren ska komma till Sion och till dem i Jakob som vänder om från sin överträdelse, säger Herren. Så vad var hemligheten? Jo, att Gud har en plan för Israel hela vägen till han kommer tillbaka. Och att det kommer en folkväckelse i Israel innan återlösaren eller förlossaren eller frälsaren kommer. Hur? Ja, det tar Paulus upp i kapitel 11. Där han skriver att han vill väcka deras avund. När de ser på nyttfödda, Jesus troende och kristna. Som känner deras Gud på ett sätt som de inte gör. Och så har många judar faktiskt blivit frälsta och blir frälsta idag. I fråga om evangelium är de fiender för er skull. Men i fråga om utkårelsen är de älskade för fädernas skull. Till sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Gud har alltså inte förkastat Israel. Och vi har alltså ingen rätt att se ner på det judiska folket av någon orsak. Det är det Paulus tar upp med oss här. Ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla. Och ordet fångar här, det betyder att hamna i fängelse därför att man bryter mot lagen. Och det är ju så att alla är syndare inför Gud. Alla är fångna i synden innan man tar emot, om man inte tar emot Jesu frälsning, befrielse. Och så fortsätter Paulus. O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans domar. Och hur outransakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne? Eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. Med andra ord är Gud inte skyldig oss någonting. Och vi har ingen rätt till någonting som vi kan kräva eller ta ut. Så förmanar jag nu er, bröder och systrar, vid eller genom Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Er andliga gudstjänst. Jaha. Vi som trodde att vår andliga gudstjänst var att gå i kyrkan. Man blir frälst, man går i kyrkan, man engagerar sig. Som ett paket för att Gud ska vara nöjd. Ja, det var faktiskt den bilden jag hade när jag växte upp. Jag trodde så. Men i de senare tonåren, då upplevde jag kyrkan som ett fängelse. Jag minns mina egna ord. Det var som ett fängelse av plikt och krav att ställa upp. Och när jag gick ur gymnasiet och var 19 år, och gjorde jag det jag helst ville, resa utomlands. Det innebar också, så att säga, frihet från kyrkan och verksamheten. Så kunde jag leva mitt liv som jag ville i den här världen. 9 år senare var jag så sökt av Gud, så gripen av Guds fruktan. Jag måste få mitt liv klart med Jesus. Så hör och häpna, jag var beredd till och med att gå tillbaka in i det så kallade fängelset som kyrkan hade varit. Så sökt av Gud var jag. Jag överlät mig en dag hemma i lägenheten. Jag gav upp, som vi säger. Jag verkligen kapitulerade helt. Jag sa till Jesus, okej, du får hela mitt liv. Men det är 100%. Allt och hela min framtid. Jag vill inte hålla tillbaka något. Så gick tiden och jag väntade på faktiskt att Gud skulle börja tala till mig på något sätt eller peka på kyrkan. Men det gjorde han inte. Och jag var så förvånad. Tills jag förstod vad han ville visa mig och lära mig. Det är Jesus, det är mig du ska överlåta dig till helt och fullt och lära känna. Och jag var chockad. Det var inte alls Guds vilja att jag skulle tjäna honom på det sätt som jag hade gjort. Med krav och plikt utan glädje. Jag var chockad. För det där sättet att tjäna Gud, det är att leva efter köttet. Andra Korintherbrevet 3:17 läser vi. Herren är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Och det står också i Romarbrevet 14 att Guds rike består i rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Ja, jag kan ju bara tillägga där att långt senare kom också en naturlig längtan efter andlig gemenskap och efter en församling. Det kom senare. Men under drygt ett år tog Gud mig åt sidan där jag fick vara ensam med honom och med Bibeln i bön. Och i bibelläsning. Och mer lära känna Jesus och förstå vad det egentligen handlar om. Vad var felet? Vad var det som gjorde att det blev så fel i min ungdom? Ja, det första felet vill jag säga var i mitt eget hjärta. För jag hade bara gett Jesus en del. Inte allt. Och vi läser till exempel i Jeremia 29 och vers 12. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Hela ert hjärta. Hela viljan, allt. Det andra felet tror jag gällde församlingen. Att det fanns en brist på att uppmuntra till den överlåtelsen. Och att be och söka den helige andes liv och ledning. Istället var det som att verksamheten på något sätt var det viktigaste. Och det var, jag vill säga att mycket av undervisningen var bra och god när jag växte upp i en frikyrka. Helgelseförbundet, som det hette då. Men kanske var det så att det handlade för mycket om rätt och fel. Alltså det vi då kallar syndakatalog. Än om hur vi lever i Guds vilja. Och det här är så viktigt för mig. Det här är en hjärtesak för mig. Därför att det är så många förlorade söner och döttrar som missar det här viktigaste av allt. Överlåtelsen av hela hjärtat som är grunden för allt. För att följa Jesus. Så att han blir i centrum i våra liv och inget annat. Andra Korintherbrevet 3:6. Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Och Guds verk är heligt. Det finns ingenting vill jag säga som går att jämföra med en helig kallelse från Gud. För när vägen är svår, när vi möter motstånd, kanske blir missförstådda, föraktade, inom oss finns det ändå en fasthet. Och en, som jag vet, en gammal pingstpastor uttryckte det, en grundglädje som gör att vi står fast och att vi fortsätter. Därför att Guds kraft finns inom oss. Guds vilja för oss är starkare än någonting annat, därför att det är Guds andes verk. Nu vill jag säga, missförstå inte och tro att man inte är frälst när man lever som jag gjorde i kyrkan. Eller tjänar på det sättet. Man kan mycket väl vara på nyttfödd. Problemet ligger här i överlåtelsen och i den fortsatta vandringen med Jesus. För vi kan vara andliga spädbarn trots många år som troende. När vi läser om Korint, i församlingen i Korint, Korintebrevet, så ser vi att där fanns en mängd nådegåvor i funktion. Det verkar andligt, så att säga. Men Paulus kallar dem ändå vid ett tillfälle där i början av första Korintherbrevet köttsliga människor, spädbarn i Kristus. Och när vi läser vad det innebar, ja, de saknade andlig mognad som ger urskiljning. Och därför släppte de in falska apostlar. Det fanns tvister och avund och kiv i församlingen. Det fanns skryt över ledare, alltså man upphöjde människor på ett sätt som ledde till tvister. Det fanns otuktsynd som man inte tog itu med, vilket då gav signalen att det är okej. Andliga spädbarn har ännu inte fått ett förnyat sinne genom anden, som vi läste om. Det krävs ett förnyat sinne för att se Guds plan med Israel. Och det krävs ett förnyat sinne för att se Guds vägar. Andlighet och andlig mognad, det har med Guds beroende att göra. Det har med ödmjukhet inför Guds ord att göra. Och det är ju en mognadsprocess som pågår i våra liv. Vi kanske är mer mogna på ett område och mindre på ett annat. Och jag har sagt det förut att frälsning, jag brukar faktiskt sagt det också när jag pratar med människor som inte tror eller som inte bekänner sig som kristna. Frälsningen handlar inte om att vi är bättre än andra. Det är inte sant. Det är såna här klichéer som människor använder. Nej, det handlar inte om att vi är bättre än andra. Det handlar om att vi har erkänt och bekänt hur illa det är ställt med oss. Att vi är syndare. Och att vi är beroende av Guds nåd och Jesu frälsning. Det är vad det handlar om. Och andlig mognad, andlighet. Det handlar inte om att vi är duktigare och får nådegåvor och får den heliga ande som någon merit. Nej, tvärtom. Andlig mognad handlar om att vi ännu mer förstår hur beroende vi är av Guds ande och Guds ord. För att kunna fortsätta vandringen och leva i Guds vilja. Och vad är grunden till den överlåtelse? Jo, det är Guds godhet emot oss. Hans fullkomliga kärlek till oss. Romarbrevet 8 och från vers 3 läser vi. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en människa och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. För i köttet, i vår egen kraft och styrka, kan vi inte lyda Guds bud som vi är kallade att göra. Hur vi än kämpar och presterar. Att leva efter anden, de orden är livsviktiga för oss. Frambär era kroppar som levande och heliga offer, står det. Frambärandet, överlåtelsen. Det står i pågående form grammatiskt där. Dag för dag. Men jag tror att det också är väldigt viktigt, oavsett vår ålder, att vi någon gång i livet tar det där heliga beslutet för hela vårt liv, för hela vår framtid. Helt överlåta oss till Herren. Ett levande och heligt offer som behagar Gud, det syftar ju på offren i gamla testamentet, i gamla förbundet, det var heloffer. Hela djuret offrades, hela kroppen. Och Jesus offrar sig själv för oss och vi överlåter oss helt till honom. Det är att gå in under Guds vilja, helt och fullt. Och vad för oss dit? Jo, det är återigen Guds oförtjänta kärlek i Jesus genom den helige ande. Och Guds godhet gör oss tacksamma. Och vi läser i Hebreerbrevet 13 och 15. Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud. En frukt från läppar som prisar hans namn. Och glöm inte att göra gott och dela med er, till sådana offer har Gud behag till. Så först och främst ser vi att vi ska lära känna Jesus. Det är det viktiga. Och sen kommer frukten, alltså en naturlig följd av det i gärningar och i tacksamhet. Andlig gudstjänst stod det. Det är ett litet märkligt ord det där, andlig, logikos på grekiska. Andlig eller rimlig. Reformationsbibeln översätter förnuftig gudstjänst. Vi börjar med andra ord tänka, tala eller agera i överensstämmelse med det Gud vill. Ordets rot är logos. Så det är alltså förknippat med Guds ord. Det är logos, Guds ord. Och rätt insikt, biblisk insikt. Ordets gudstjänst. Så skriver Petrus i första brevet, andra kapitlet och från vers 1. Lägg därför bort allt slags ondska, falskhet och hyckleri, avund och förtal. Längta som nyfödda barn efter den rena, andliga mjölken. Det är samma ord där. Ordets rena mjölk alltså. Så att ni genom den växer upp, här har vi mognaden, till frälsning då ni nu har smakat att Herren är god. Så om vi är på nyttfödda då älskar vi sanningen. Och vi älskar det rena och det enkla evangeliet. Och vi älskar Guds ord. Det är en helt naturlig konsekvens. Men vi läste, lägg därför bort. Därför, varför, hur? Ja, i verserna innan här skriver Petrus om, när ni nu är födda på nytt av Guds levande ord. Och så beskriver han att allt kött är som gräset, det vissnar och blomman faller av. Den dör. Så är köttet, så är det mänskliga. Ja, och så är det ju. Vi åldras, alla. De som har råd och vill gör skönhetsoperationer. Det är väldigt vanligt idag för att bevara så mycket som möjligt av sin ungdom och sin skönhet. Men kroppen åldras ändå och vi dör. Hur vi än gör, hur många operationer människor än gör. Men så skriver Petrus, men Guds ord, det ord som vi har inom oss, det förblir i evighet. Där har vi kraften till helgelse och lydnad. Levande ord, Guds levande ord. I andra Korintherbrevet 13 och vers 8 läser vi. Ty inte mot sanningen förmår vi något utan för sanningen. Vi är glada när vi är svaga och ni är starka. Och vad vi ber om är just detta, att ni ska nå fram till allt större mognad. Det här skrev alltså Paulus till församlingen i Korint. Så vad man kan förstå här av sammanhanget är att mognaden handlade faktiskt om att korintierna skulle inse att deras egen styrka var självtillit och ett hinder för Guds kraft. För Paulus hade ju också skrivit, när jag är svag, då är jag stark. För då var han helt beroende av Gud. Och Gud hade sagt till Paulus, min nåd är nog, för till kraften fullkomnas i svaghet. Vi fortsätter läsa i Romarbrevet i kapitel 12 och vers 2. Och anpassa er inte efter den här världen, eller tidsåldern. Utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Alltså det som överensstämmer med det Gud vill. Ty kraft av den nåd som jag har fått, säger jag till var och en bland er. Ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha, utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Ty liksom vi i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi som är många en kropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar. Vi har olika gåvor, allt efter den nåd som vi har fått. Denna helöverlåtelse, detta heloffer har alltså ett samband med, ser vi här, att förstå Guds vilja. Om vi anpassar oss efter den här världen kan vi inte förstå Guds vilja. För vi måste ha ett förnyat sinne genom den helige ande för att kunna pröva, som vi läste. Köttet är ju ett sinnelag i strid med Guds ord och Guds vilja. Att anpassa sig, det är någonting som vi själva åstadkommer. Men att låta sig förvandlas, det är att låta Gud verka i oss. Och jag vill översätta utifrån grundtextens ord de här orden. Formas inte efter denna världens mönster, schema och yttre form. För ordet schema finns i det grekiska ordet här. Trend eller tänkesätt. Utan låt den helige ande få göra en djup inre förvandling och omskapande. Ordet är metamorfo. I sinnet. Och sinnet, det står ju för hela själslivet. Både tankar och känslor och vilja och förstånd. En kvalitativ förnyelse och renovering. Så kan man översätta de grekiska orden. Metamorfo, sa jag. Förvandling. Det beskriver alltså en förvandling inifrån som bara Gud kan åstadkomma och göra. Det här ordet, det finns på olika sätt. Det finns något som kallas biologisk metamorfo. Då kan vi ta en fjäril som exempel. En förändring i fyra stadier kan vi läsa om fjärilen. Från ägg till larv och puppa och till vuxen individ. Jag är sån där som har väldigt svårt för de här krypen och maskar och sånt, ni vet. Jag kan hellre se en orm eller större. Vi såg en stor råtta häromdagen, igår var det väl, på innergården. Vår innergård, den var säkert 15 centimeter bara kroppen. Mitt på förmiddagen, på gräsmattan. Det kan jag se. Men de här maskar och sånt här som kryper har jag väldigt svårt för. Och likadant med larver. Tills jag insåg, nämen, jag som älskar att fota fjärilar som är så vackra. Och vi har så många vackra fjärilar i Sverige. Men tänk, den där larven ska ju bli en fjäril. Kan du fatta att den där larven kan bli en vacker fjäril? Tänk på den bilden med förvandlingen som Gud gör. Andra Korintherbrevet 3:18, där finns det här ordet också, metamorfos. Och vi alla som är avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas, där har vi ordet, till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom projekt och gärningar och prestationer. Nej, det sker genom Herren, anden. Det är värt ett halleluja. Många kyrkor idag anpassar sig tyvärr efter världens mönster och tänkesätt. Man bygger församling för de unga och de starka och de friska och gärna vackra dessutom, för att få effektivitet och resultat och vinst. Det brukar leda till att de svaga och de sjuka och de äldre är mest till besvär. Om de inte kan ge pengar, förstås. Andra vill vara PK, politiskt korrekta, och kompromissa med Bibeln för att bli accepterade och passa in. Men allt det här, vill jag påstå, leder till gärningslärar. För det är det enda som vi människor kan åstadkomma. Det är bara Gud som kan förvandla oss inifrån. Paulus skrev, ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha, läste vi. Ja, först och främst gällde ju det här nu i sammanhanget att inte förhäva sig över judarna. Därför att en del av dem är förstockade, inte alla. Hela Nya Testamentet är ju framförallt, hände ju det i Israel bland det judiska folket. Men det står också om olika relationer i flera sammanhang. Och vi läser Romarbrevet 12 och 16. Det står, lev i endräkt med varandra. Tänk inte på det som är högt, utan håll er till det som är ringa. Var inte självkloka. Med andra ord, vi är alla på samma nivå. Hesekiel 21 och vers 26. Allt ska inte förbli som det nu är. Det som är lågt eller den som ödmjukar sig, som det står på ett annat ställe, ska upphöjas. Och det som är högt, alltså den som upphöjer sig, ska förödmjukas. Och så säger Jesus i Lukas 12 och 32. Var inte rädd, du lilla jord. Ty er fader har beslutat att ge er riket. Det här är alltså ett sätt att tänka och leva. Att inte se upp till det som är stort i denna världen, utan hålla sig till det som är ringa, läste vi här. Det kan ju innebära att uppmuntra de små stegen eller de till synes små gärningarna. Vittnesbördet i vardagen. Bönerna hemma vid köksbordet eller var du än brukar sitta. Hjälpen du gav någon. Uppmuntran, hembesöket, hjälpsändningen du åkte med. Det är inte säkert att de stora, även om de är sunda, evangelisationssatsningarna är de mest effektiva, även om de också behövs. Men Guds rike består av en stor mångfald. David i Bibeln, han såg konsekvenserna när folket och även då de som skulle vara Guds folk anpassade sig efter denna världen. Och det, jag vill läsa psalm 12 från vers 2. Fräls Herre, ty de fromma eller de rättfärdiga är borta. De trofasta har försvunnit från människors barn. De talar lögn. Ordet kan också översättas tomt prat eller värdelöst prat. Den ene med den andra. Med hala läppar och dubbelt hjärta talar det. Herre, utrota alla hala läppar, den tunga som talar stora ord. Tala stora ord här, det är att tala utifrån högmod. Ja, det finns ju så kallade kristna som till och med påstår att de har makt att styra vädret. Och de säger att de kan kriga bort andeförstar och djävulen själv från jorden. Det är stora ord. Vers 5. De säger, genom vår tunga är vi starka. Våra läppar hjälper oss. Vem är herre över oss? Vi kan. Vi vill. Vi ska. Vi. Mänskliga planer, stora ord, drömmar och visioner. En global antikristen världsordning. Men i kristenheten talar man också om herravälde. Att utbreda Guds rike med makt och positioner, pengar, kändisskap, andlig krigföring och kontroll och kristna hela världen. Det här är att anpassa sig efter denna världen och se upp till det som är stort. Och de har ju väldigt höga tankar om sig själva. Men i nästa vers svarar Gud, eftersom de svaga utsätts för våld. Och de fattiga klagar. Här har vi frukten av världens ande. Om det så är i världen eller i kristenheten, var den än kommer in, är det samma frukt, samma dåliga frukt. Eftersom de svaga utsätts för våld och de fattiga klagar, vill jag nu gripa in, säger Herren. Och lyssna här vilket löfte han ger. Jag ska ge frälsning åt den som längtar därefter. Jag ska ge frälsning åt den som längtar därefter. Vilket underbart löfte från Gud. För han känner var ens hjärta. Varenda människa som längtar och söker honom har han lovat att höra och svara och ge frälsning. Och till och med är det ju så faktiskt att sånt här förtryck och fattigdom och hopplöshet är det som många gånger driver oss människor till Gud. Att söka honom. Han kan använda det för ett underbart gott syfte. Och människan söker honom. Och det är när vi blir så hjälplösa och små som barn som det står som vi kan se Guds rike. Vers 7. Herrens tal är rent tal. Likt silver som rinner ner på jorden. Luttrat i degen. Renat 7 gånger. Och vi ser här att David här, han prövade människors tal utifrån Guds ord. Han prövade allt utifrån Guds ord. Ordet rent här, saraf. Att rena eller luttra, det beskriver att rena silver och guld i eld för att få bort orenhet. Herrens tal är renat. Luttrat i degen, rena 7 gånger. 7 gånger är fullkomligt rent. Och vi vet att Jesus blev prövad i allt och var helt utan synd. Fullkomligt rent. Guds ord är fullkomligt och det är bevisat vara rent och sant. Och värt att lita på 100%. Och vi läste innan om det här att vi ska kunna pröva vad som är Guds vilja i Romarbrevet 2:2. Och det är motsvarande samma ord fast i grekiska. Som betyder pröva, utforska, utröna, undersök. Det beskriver metaller som prövas i eld för att se om de är äkta. Är detta äkta? Har det något värde? Det är vad det handlar om. Vi prövar utifrån Bibeln. Och vi uppmanas att pröva allt. Också pröva andarna, står det. Leder det här närmare New Age, då är det en främmande ande. Det är en ond ande, det är inte Guds ande. Leder detta till religionsblandning, kan vi se vart stegen går, vart den här vägen leder. Då är det en främmande ande, det är inte Guds ande. Men Guds ande leder till Jesus, till honom, det centrala. Men så i vers 8 kommer löftet till Guds barn och till alla Jesu efterföljare. Du, Herre, ska bevara dem. Du ska för evigt beskydda dem för detta släkte, eller denna generation, som det också kan översättas. Runt omkring drar ogudaktiga fram när uselhet prisas av människors barn. Och det där kan också översättas, de uslaste och mest omoraliska människor upphöjs. Men Gud lovar att beskydda var och en som tillhör honom, som ber om ett förnyat sinne genom anden. Och det är ju så att han begär inget av oss som inte han själv ger oss kraft och inspiration till att göra. För han vill att vi ska tjäna honom med glädje. Amen.